startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Varsågod och slå er ner. Så fantastiskt roligt att få vara här. Gustav Nyström heter jag, som Michelle sa. Och Michelle, jag vill börja med att säga stort tack för dina alldeles för stora ord. Och så vill jag verkligen hedra dig tillbaka. Du vet mycket väl vad du betyder i mitt liv. I all respekt vill jag säga att Michelle är några år äldre än mig. Så inget annat än respekt i det. Men redan när jag var började som ledare, så har jag ju fått den förmånen att se upp till dig, Michelle. Du betyder så mycket för mig, för många, och jag vill hedra dig för din lydnad till din kallelse, för din villighet att betala det pris som du gör och har gjort för det Gud har lagt på ditt liv. Vi är så glada för dig, Michelle. Jag är så glad att få vara här. Precis som Michelle sa, så jobbar jag som verksamhetsledare på Pingst Ung. Det vi gör som rörelse bland barnverksamhet och bland ungdomsverksamhet, jobbar med jättemycket ledare runt om i vårt land. Typ din ungdomspastor har jag säkert mött, ungefär så skulle man kunna säga. Och sen har jag glädjen att sedan någon månad tillbaka plugga. Jag har börjat läsa teologi på ALT. Och jag har sett åtminstone två klasskompisar här, visst är det väl så? Ja, det är några stycken. Är det någon mer än de två? Kan inte ni som läser med mig ALT ettor? Där har vi ju. Där också, hej. Ni ska klappa om dem lite extra, därför att 23:59 ikväll ska de lämna in ett ganska stort arbete om de inte har gjort det. Jag är väldigt glad över att mitt åkte in igår. Så klappa om dem extra. Hörrni. Jag jobbar på Pingst Ung, jag läser teologi på ALT, men framförallt så är jag medlem i Pingstkyrkan i Helsingborg. Yes, tillsammans med ett gäng här framme. Vi är några till också, det är inte bara jag och dem, utan vi är ett gäng till. Jag har jobbat som pastor där i några år. Slutade som pastor där i början av den här terminen. Men har glädjen att få finnas kvar som församlingsledare i det sammanhanget. Och det är det viktigaste jag gör. Att vara en del av en lokal församling, finnas med och tjäna det sammanhanget. Jag är otroligt glad över det tema som den här konferensen har. Tack teamet bakom Vision 23 för att ni hjälper oss och drar vårt fokus mot att vi är kallade ut till den här världen. Att du och jag är kallade till, sända ut till att vara med och göra skillnad där vi finns. I våran värld, i din klass, bland dina vänner, i din familj, vart du än är, så har Gud sänt dig ut för att tjäna honom. Att tjäna Gud, att jag får lov att göra det, det är det vackraste jag har i mitt liv. Att Gud har gett mig förtroendet att få vara ledare och tjänare i hans rike, det är det jag värdesätter allra mest. Det är det jag vill jobba hårdast för att värdesätta i mitt liv. Att Gud har uttalat det förtroendet för mig, det är det vackraste jag har. Och den här helgen, den anar jag kommer handla om just det. Att vi får vara med och tjäna Gud. Ett par olika talare som kommer att belysa det här ämnet på olika sätt. Michelle började igår. Och jag frågade henne här när jag kom på morgonen vad hon pratade om igår. Och så bara inser jag hur Gud har liksom lagt den här planeringen. För några grejer som jag säger idag, nu på förmiddagen och ikväll, kommer du tänka, det här sa Michelle, då är det en god repetition. Och sen går det så i linje med varandra. Det är för att Gud liksom funkar så. Gud har lagt det där med att få tjäna honom i ditt liv också. Det är inte några stycken som är här framme på plattformen som leder och sjunger och predikar som gör det. Utan tjäna Gud, det kan man göra på miljontals olika sätt. Och jag är helt säker på att han har lagt det i ditt liv också. Och jag tror, jag har förväntan på Gud, att den här helgen skulle kunna få bli en helg där du får svara ja till det. Kanske för första gången, eller kanske igen. Där du skulle kunna få upptäcka vad Gud har lagt på ditt liv, på ditt hjärta, för din framtid. Kyrkan har i alla tider funnits i den här rörelsen ut mot världen. Kyrkan har i alla tider funnits i den där utåtrörelsen som den här konferensen handlar om, som det här temat handlar om. Att Gud har samlat oss samman för att sända oss ut. Det är liksom den naturliga rörelsen för kyrkan. Den rörelsen, den ska vi gå all in på ikväll. Men innan vi gör det så ska vi uppehålla oss den här förmiddagen kring en annan rörelse. Vi ska den här samlingen tala om att rörelsen ut alltid förekoms av rörelsen mot Gud. Det kommer bli ett antal bibelord den här morgonen. Det kan du liksom bara göra dig redo på. Och vi ska börja läsa från Matteus 4. Matteus 4, vers 18-20. Där står det så här. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Det här är det tillfället när Jesus börjar samla sina lärjungar. Jesus levde här på jorden. Han samlade ihop en grupp av 12 killar som blev hans lärjungar, som levde nära honom. Ganska snart så blev de fler och fler. Så ju längre vi läser evangelierna så märker vi att det är mer människor än de där 12 som följer Jesus. De blev en allt större grupp som följde honom. Men det börjar med de här 12 lärjungarna. Och i det här sammanhanget så möter Jesus Petrus och hans bror Andreas. De var fiskare. De stod vid stranden och höll på med sin båt, med sina nät när Jesus kommer gående. Det var deras vardag. Det var där de fanns. Och så kommer Jesus och säger, följ mig. Och då, i den här texten, så tar Petrus ett steg in i den där rörelsen som vi ska prata om den här förmiddagen. Han tar ett steg in i rörelsen mot Jesus. Han riktar sitt liv, han lämnar sina nät, han lämnar sin båt och så tar han hans liv en ny vändning. Alla som tror på Jesus, alla som tjänar honom, alla som lever i den där utåtrörelsen sända av honom, varenda en av oss har vårt sånt här tillfälle. Vi har vårat nät, vi har våran båt, vi har situationen vi hade när Jesus en dag tittade på oss och sa, kom och följ mig. Vi har alla, innan vi har sagt ja till den där utåtrörelsen, sagt ja till rörelsen mot Jesus. Jag tror Michelle var inne på det här igår också, om att Jesaja behövde få se Gud först och bli märkt av honom innan han sa, här är jag, sänd mig. För vissa är det där en väldigt konkret tillfälle, väldigt så tydligt före och efter när man mötte Jesus, klev in i rörelsen mot Gud. För mig som är uppvuxen i kyrkan, som jag vet inte hur det är att inte tro på Gud. Jag har inte alltid brytt mig om honom, men jag vet inte hur det är att inte tro på Gud. Det är liksom min situation. När jag ser tillbaka så ser jag inte ett tillfälle av det här i mitt liv, utan jag ser ju mängder av tillfällen under en hel barndom när Jesus sa, kom och följ mig. Mängder av tillfällen när jag fick rikta mitt fokus och kliva in i den där rörelsen mot honom. Innan du och jag är sända till den här världen så är vi kallade till att röra oss mot Gud. Innan vi är tänkta till att tjäna honom så är vi tänkta till att umgås med honom. När Jesus kommer gående här på stranden, ser Petrus och Andreas, kanske var det fler där, det vet vi liksom inte riktigt. När han kommer och säger, kom och följ mig, då är det han säger. Jag tänker att Jesus, han visste ju mycket väl vem Petrus var. Även om Petrus inte hade en susning om vem han var just då. Jesus visste ju precis att det här är ju liksom världsförändrare som han möter. Han vet precis vilka ledare, vilka pelare, vilka hedar de här människorna skulle bli i Guds rike. Han hade ju full koll på att de här ska ju uträtta stordåd i Guds rike. Det här är de första lärjungarna, de första apostlarna, de som liksom engagerar sig och är med och etablerar de första församlingarna, som gjort en enorm skillnad för hela världshistorien. De där två grabbarna som stod och kastade ut nät i sjön. Men när Jesus ser dem så säger han inte, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Han kommer dit. Det kommer en dag, det är några år liksom senare, när han samlar sina lärjungar och säger just det, utåtrörelsen. Men när han träffar dem första gången, då säger han, kom och följ mig. De var inte redo för att gå ut och göra alla folk lärjungar än. Men de var redo för kom och följ mig. Jag är helt övertygad om att Gud är här den här förmiddagen och den här helgen för att rikta precis den frågan till var och en av oss. Och för några av oss så tror jag att det kan vara kanske första gången. Du kanske likt mig är uppvuxen i kyrkan, kan hålla med om att ja, nej, jag kan inte heller riktigt säga hur det känns att inte tro på Gud. Men du kanske inte har bestämt dig för att jag ska följa Jesus. Du kanske inte riktigt, du kan säga ja till att du tror på Gud någonstans, men kanske inte riktigt kan säga ja till att du har klivit in i rörelsen mot honom. Den här förmiddagen, den handlar helt och hållet om det. Att kanske fatta det där beslutet för ditt liv. Jag vill börja röra mig mot Gud. Jag vill kliva in i den rörelsen. Jag vill ta till mig av att Jesus tittar på mig och säger, ska inte du haka på? Ska inte du följa mig? Ursäkta. När vi gör det, när vi börjar följa Jesus, när vi kliver in i den där rörelsen mot honom, då tror jag att det börjar hända saker med oss. Jag har upplevt det själv, jag har sett det i så många andras liv. Jag ser det när jag läser Bibeln, att när vi riktar vårt fokus mot kom och följ mig, kliver in i rörelsen mot Gud, då börjar det hända saker med våra liv. Och det är vad jag skulle vilja dela några tankar med dig den här förmiddagen. Och det här kommer inte bli en total sammanfattning på något sätt av vad som händer när vi börjar följa Jesus. Det finns ingen predikant i världen som kan på en predikan säga, nu ska jag berätta om det som händer. Då hade vi liksom fått lägga ner lunchen och seminarierna och aktiviteterna, och så hade vi bara fått hålla på här tills jag hade liksom lämnat över till Albin på söndag förmiddag. Då kanske vi hade varit i närheten. Så nej, det är ingen hel sammanfattning, utan det är några tankar som har landat i mig när jag har funderat där. Men vad är det, Gud, vad är det som händer när vi kliver in i den där rörelsen? Vad är det som börjar hända i våra liv då? Och det första jag tänker på är för mig väldigt självklart och handlar om identitet. Din identitet, den säger ju vem du är. Den berättar om den person som du är. Vi är väldigt upptagna. Vi kanske har varit det i alla tider, jag vet inte, men jag tror att det är extremt nu för tiden. Vi är väldigt upptagna av vår identitet. Av vilka vi är, av hur vi uppfattas av andra, det vet jag att Michelle var inne på igår, vad andra tycker och tänker om oss. Det är trendigt att fundera över sitt personliga varumärke. Det är trendigt att fundera över vad ens sociala medier liksom berättar om mig och mitt liv och vem jag är. Hur jag porträtterar mig för världen. Det där med våran identitet, det kräver extremt mycket energi av oss. Vad vill jag stå för? Vilka värderingar vill jag ha? Vad är mina ståndpunkter? Vad tycker jag? Vad är mina åsikter? Och ingenting av det här är på något sätt fel. Det är faktiskt ganska viktigt att med livet, när man växer upp, man börjar bli vuxen, landa i vem är det jag är och vem är det jag vill vara. Vad är det för liv jag vill leva? Det är stora, kan vara ganska jobbiga frågor, men det är ganska viktiga frågor att faktiskt få grubbla igenom. Din identitet är inte oviktig, men frågan är var du letar efter din identitet. Söker du efter vem du är hos Gud? Söker du i dig själv? Söker du i den här världen? Söker du i andra? Var hittar vi vem vi är? Gud har skapat dig. Din sanna och djupaste identitet, den hittar du i honom. Det är inte någonting som den här världen skapar. Det är inte dina sociala medier som skapar din identitet. De är faktiskt ganska bra på att hjälpa dig och mig att berätta för andra vilka vi är. Men de skapar inte din identitet. Vänner du har runt dig kan vara jättegoda bollplank att bolla vem är det jag vill vara. Men de skapar inte din identitet. Din mamma och pappa kan vara fantastiska bollplank. Jag tror att de är det. Till att vrida och vända på vem du vill vara. Men de skapar inte heller din identitet. Gud har skapat dig. Gud har skapat din identitet. Vem du är, det hittar du hos honom. Det är han som definierar vem du är. Det är han som är din upphovsman. Det är han som ligger bakom dig. Hos honom hittar du vem du är. Ditt utseende, din förmåga, dina resultat, din popularitet, dina vänner, dina framtidsplaner, din familj. Inget av det definierar vem du är. Gud definierar vem du är. Och i rörelsen mot honom, där förstår vi vem vi är. Och jag vill lyfta fram två saker om den identitet som du och jag får börja förstås på. Och hitta och lära känna när vi kliver in i rörelsen mot Gud. Och det första det är att du är förlåten. Vi ska titta på vad Petrus upptäcker om sig själv. När han kliver in i den här rörelsen mot Jesus. Och vi ska läsa liksom samma berättelse fast i Lukas evangeliet. Alltså berättelsen när Jesus kommer och möter Petrus första gången. Det beskrivs ganska olika. De fyra första böckerna i Nya testamentet, evangelierna, det är typ samma stories men från olika perspektiv. Så vi ska läsa från Lukas och nu är det ett litet längre stycke, så hang in there. Lukas 5, vers 1-11. Då står det så här. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa, gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa att Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Petrus kliver in i den här rörelsen mot Jesus, då är det första han får syn på hur ovärdig han är. När du och jag kommer nära Jesus, då tror jag att det finns stor risk att vi gör samma upptäckt. Då tror jag det är väldigt stor risk att vi inser, men vänta, jag platsar inte i ditt gäng. Det Petrus får syn på, det är sin synd. Han säger till Jesus, gå härifrån. Jag är en syndig människa. Det Petrus får syn på, det är hans brist. Det är de grejer som finns i hans liv som skiljer honom från Gud. Det vi kallar för synd. Det är vad Petrus upptäcker när han kommer nära Jesus. Vi kanske vill tänka att det är något vackrare vi ska upptäcka där. Att vi kommer nära Jesus och så förstår vi vilken fantastisk skapelse vi är. Jag tror vi inser det också. Men vi studsar på någonting först när vi kommer nära Gud. Michel pratade om Guds helighet igår. Det första Petrus inser det är, det är kört för mig. Jag är inte värdig det här sällskapet. Du kan inte vilja ha med mig att göra. Gå härifrån. Det är det första Petrus inser när han kommer nära. Den där rörelsen mot Gud startar i hans liv. Då är det som att han känner, nej, men det här håller inte jag för. I Kolosserbrevet 1, 13-14 står det, han har frälst oss från mörkrets välde. Fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Vi kommer nära Jesus. Vi inser, vänta, det finns skräp här som inte är bra. Men i nästa andetag så inser vi att, men det har ju du redan hanterat. Det där som finns i mitt liv som borde skilja dig och mig från varandra, det har du ju redan tagit hand om. Du och jag, vi är förlåtna. Det är inte någonting vi säger till varandra för att vi vill uppmuntra varandra. Det är någonting vi kan säga till varandra för att Jesus har sett till att du och jag är förlåtna. Och det kostade honom hela, bokstavligt talat, hans liv. För att jag skulle kunna stå och säga till dig, du är förlåten. Det är inte en känsla. Det är inget som är eventuellt. Det är din och min identitet när vi rör oss mot Jesus. Du är förlåten. Sanningen är att jag är inte bra nog för att få vara i Jesus sällskap. Petrus är inte bra nog. Det Petrus säger är sant. Gå bort från mig, jag är en syndig människa. Jag börjar den här predikan med att säga att det jag värdesätter mest i mitt liv, det är att jag får tjäna Gud. Jag är absolut inte bra nog för det. Han har gjort dig och mig bra nog för att få umgås med honom, för att få leva den här rörelsen mot honom och för att få tjäna honom. Att du och jag överhuvudtaget kan ta ställning till den där utåtrörelsen, om vi vill bli sända ut i den här världen eller inte, det är hans förtjänst. Du är förlåten. Och det andra vi upptäcker när vi kommer nära Jesus, det är hur otroligt älskade vi är. Jag ska läsa från en av Jesu andra lärjungar som heter Johannes. Han skriver ett par brev i Nya Testamentet. Och det första av de breven handlar väldigt mycket om Guds kärlek. Så vi läser från första Johannes, kapitel 4 och från vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Gud känner inte kärlek. Gud är kärlek. Det är hans väsen. Kärleken kommer från honom. Det är hans uppfinning, det är hans idé, det är hans koncept. Den är kopplad till vem han är. Vi pratar om vår identitet just nu. Kärlek, det är Guds identitet. Det är den han är. Gud är kärlek. Och det här bibelordet säger att Guds kärlek har uppenbarats. Alltså Guds kärlek har blivit begriplig för dig och mig i det att Jesus dog för vår skull. I det att han gav sin son som betalade för din synd. I just det har Guds kärlek blivit begriplig för dig och mig. För oss människor är kärlek ganska individbaserat. Alltså vi älskar någon på grund av vem den personen är för oss. Typ en förälder, ett syskon, en nära vän, en partner, vem det nu kan vara. Eller en idol, en förebild. Vi älskar liksom personer utifrån vem de är. Och det är också ganska på något sätt sakbaserat. För det är olika saker hos en annan människa som väcker den där kärleken i oss. Kärlek för oss är individbaserat. Och vi har behov av att känna oss älskade. Och det är så naturligt och så vackert. Ibland kan vi börja prata om bekräftelse i allt för negativa ordalag. Och det kan bli fel. Men i grunden är det något som Gud har lagt där. Du längtar efter att bli älskad för den du är. För att Gud har skapat dig med det behovet. Det ska du inte trycka ner. Det är helt naturligt. Känna sig älskad för den jag är. Men jag skulle säga att det är ett mänskligt behov som ligger där i oss, som vi behöver vaka över. Men ibland blandar vi ihop det här. Och så säger vi saker som att Gud älskar dig för den du är. Och han gör det. Men mer sant hade varit att säga att Gud älskar dig för den han är. Hängde ni med på den? Det är väldigt ofta vi säger till varandra, Gud älskar dig för den du är. Och du får jättegärna fortsätta säga det efter den här samlingen också. För jag tror att det är sant. Men mer sant är att han älskar dig för den han är. Han älskar dig och mig för att han är kärlek. Den handlar inte om dig och mig alltså. Så om du har gått runt i hela ditt liv och tänkt att Gud kan inte älska mig för jag har ju gjort det här. Eller om du har gått runt eller går runt och har så svårt att älska dig själv och därför har svårt att ta emot kärlek från både människor och från Gud, då kan du från den här stunden faktiskt få ta av dig den ryggsäcken och inse, Guds kärlek till dig handlar inte ett skit om dig, om jag ska vara helt ärlig. Den handlar om vem han är. Så det du och jag har gjort, det är fortfarande ett problem. Det behöver vi hantera. Men det har inte med vår identitet att göra. För du är förlåten och du är älskad. Och det handlar om vem han är. Vi kan ha svårt att älska oss själva. Det kan vara saker som har hänt i vårt liv som gör att det blir en brist. Jag lyckas inte med det. Och då blir det svårt att ta emot kärlek från andra. Jag tror att Gud vill hela dig i ditt liv. Men Guds kärlek, den kan du ta emot, för den handlar inte om vem du är. Den handlar om vem han är. Det finns så mycket mer att säga om identitet. Och jag ville bara lyfta de här två, att du är förlåten och du är älskad. När vi börjar röra oss mot Gud, då upptäcker vi vilka vi är. Då upptäcker vi att jag hade visst inte så mycket att komma med i det här sammanhanget. Och i nästa andetag så får vi syn på vem det är som har sagt, kom och följ mig. Vi får syn på honom som brett ut sin kropp, betalt för din synd, som älskar dig, inte för den du är, utan för den han är. Innan vi landar den här predikan så vill jag tala en liten stund om något mer som händer när vi finns i den där rörelsen mot Gud. Och det handlar om att jag tror att han då rustar och tränar oss. Jag kommer att öka tempot lite grann nu och jag vet att jag redan har ett alldeles för högt tempo. Men klockan går och det är viktiga saker kvar att säga. Vi pratade om Johannes nyss. Han skrev några brev, men han skrev också ett evangelium. Och han skriver i Johannes 15. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Alltså det här funkar på precis samma sätt som ett träd hemma i din trädgård eller i en park. En gren som går av från sin stam kommer snart vissna. När vi finns i den där rörelsen mot Gud, då är vi som en gren kopplad till sin stam. Knäcker du av en pinne, slänger iväg den, ja, men då kommer den sakta men säkert vissna. Men när du och jag finns i rörelsen mot Gud, förblir hos honom, då kommer han utrusta och träna dig och mig. Lärjungarna som han hade runt sig på jorden, de undervisade han svarade på deras frågor, han levde med dem. Jag tror han tyckte de var jättejobbiga ibland när de inte förstod. Det är nästan som man kan höra det på Jesus emellanåt i texterna, att nu är ni bra knäppa. Kom igen, det här har jag sagt några gånger vid det här laget. Så där höll Jesus på med sina lärjungar, levde med dem, gav dem ett exempel, visade för dem hur det här funkade. Och det funkar likadant för dig och mig. Vi har inte Jesus här in person. Träningen till att vara hans lärjung går inte till exakt likadant, men det är liksom samma grej. I den här boken så får vi del av undervisningen, både av det Jesus sa och annat som goda ledare före oss har sagt. Vi får ta del av den undervisningen och vi får ha varandra, precis som lärjungarna hade varandra. Vi finns i församlingar där vi får hjälpas åt som syskon, vrida och vända på. Vad säger det här bibelordet? Vad betyder det för mig? Vi får utrustas och tränas när vi finns i rörelsen mot Gud. Han förbereder oss, han tränar oss, rustar oss för den där utåtrörelsen. Och då kan du känna, vad jobbigt det blev. Ska jag jobba på mig själv? Utveckla mig själv? Fattar inte du att jag har nog med mina betyg i skolan? Att jag har nog med, om du kanske tränar en sport, så har du kanske en tränare som förväntar sig det och det och det och det av dig. Så har du en mamma och en pappa som det som tycker att du ska plocka upp ur diskmaskinen och medda din säng och dammsuga till och med under sängen. Ska Gud också börja förvänta sig massa saker av mig nu? Ska jag liksom lägga upp något träningsprogram i och bli hans lärjunge och börja hålla koll på att jag liksom ska jobba på olika saker och bli bättre och slipa på mig själv? Och vad jobbigt det här blev med att bli rustad och tränad. Den där känslan, den har jag haft så många gånger i mitt liv. Och den känslan, den kommer jag tillbaka till. Det här är liksom en akilleshäl i mitt liv som jag får släppa taget om och om och om igen. I Filipperbrevet 2:13 så står det: för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Alltså, Det är Gud som gör det här i dig. Det är Gud som rustar och tränar dig. Hans vilja ska få ske. Han verkar i dig. Och det blir väldigt tydligt i det första bibelordet vi läste. Vi tar tillbaka, Jesus kom gående på stranden. De står och kastar ut nät och håller på med sin båt och vad de gör för någonting. Och då så säger han, kom och följ mig. Och vad säger han sen? Säger han då, kom och följ mig så ska vi på träningsläger som du måste kämpa hårt på. Kom nu så ska vi se om du har vad som krävs. Är det vad Jesus säger? Kom nu så ska vi se hur mycket du är beredd att offra och göra för att nå upp till prestationen att bli lärjunge. Är det vad Jesus säger? Jesus säger, kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Han lägger hela det ansvaret på sig själv. Han lägger ansvaret för att du och jag ska utvecklas, tränas, bli bättre. Inte på dig, utan på sig själv. Det är lite som att din lärare skulle ställa sig i klassrummet, läsa upp betygskriterierna och sen själv ta ansvar för att du skulle nå upp i dem. Det här är liksom weird. Man gör inte så här. Men Gud gör så här. Så när du känner det är så jobbigt att vara kristen, det är så mycket jag ska hålla ordning på, det är så mycket som jag ska lära mig eller vad det nu är du känner, då har du halkat lite snett. Och du är liksom välkommen i det gänget, för vi är många som är där. Gång på gång på gång. Gud har tagit på sig det uppdraget. Vad är då vårt uppdrag? Det är att följa honom. Kliva in i rörelsen mot honom. Vaka över att det är ditåt vi har siktet. Jesus säger, kom och följ mig. Och det är nästan som att det är liksom punkt där. Resten tar han ansvar för. Om du och jag fortsätter att följa honom, fortsätter att ha blicken fäst på honom, fortsätter kanske emellanåt säga nej till alla andra rörelser vi skulle kunna kliva in i och vara en del av och låta påverka våra liv, och bara hålla oss fast beslutna om att Gud, det är dig jag följer. Det är det här livet jag vill leva. Det är dig jag vill följa. Då tar han ansvar för resten. Du är förlåten. Det är inte en känsla. Det är sant, därför att Jesus har betalt priset för dig. När du kommer nära honom, om det är så att du den här förmiddagen kanske för första gången ska fatta det beslutet i ditt liv, då är det mycket möjligt att bland det första du upplever är att jag är så smutsig. Då är du i väldigt gott sällskap och då ska du inte pysa ut bakvägen, utan du får göra precis som Petrus och säga, Jesus, det här håller inte. Jag är egentligen inte kvalificerad i ditt sällskap. För då kommer du få uppleva att han säger, du är förlåten. Du är älskad. Det sitter inte i dig, det sitter i mig. Du är älskad för att jag är den jag är. Det är vad Gud hälsar till dig. Och när vi kliver in i den här rörelsen, rör oss mot honom, då kommer han utrusta dig. Då kommer han se till att saker och ting händer i ditt liv som du får tränas av. Tyvärr är det så att ber du Gud om mer tålamod, då kommer han se till att du hamnar i den längsta kön på ICA så att du får träna ditt tålamod. Ber du Gud om tålamod, då hamnar du i så mycket eländig trafik så du blir galen. Och så inser du att just det var det här jag bad om. Ungefär så tänker jag att Gud jobbar emellanåt. Men han tar ansvar för att det händer i ditt och mitt liv om vi följer honom. Den här förmiddagen så vill jag ge dig ett tillfälle att kliva in i den här rörelsen mot Gud. Ikväll ska vi prata om rörelsen ut till den här världen. Ikväll kommer du få möjlighet att säga, här är jag, sänd mig. Men den här förmiddagen får du möjligheten att säga, Gud, jag vill kliva in i den här rörelsen mot dig. Du får säga till honom att, Gud, jag uppfattar att du tittar på mig och säger, kom och följ mig. Jag uppfattar att du den här förmiddagen säger, vill du haka på? Och så får du svara, ja Gud, jag vill haka på dig. Jag vill följa dig resten av mitt liv med allt det jag är. Du kan ta det där som du känner som smutsigt i ditt liv. Du kan bildligt talat lägga det i dina händer. Titta på det och säga, Gud, du får det här också. Och jag vet att det håller. För du har förlåtit mig och du älskar mig. Och nu vill jag bli rustad och tränad av dig. Ska vi resa på oss tillsammans? Den här förmiddagen så kommer det finnas tillfälle för förbön. Där borta. Om du känner, du får gå dit oavsett vad det gäller. Men jag tänker speciellt på dig. Det där med identitet tar tag i dig. Det där är tuffa, tunga ämnen. Svårt att älska sig själv. Vad det kan vara som har hänt i ditt liv. Om någonting av det jag har sagt har väckt de där jobbiga tankarna och känslorna i ditt liv, då uppmuntrar jag dig att gå till förbönen. Och du som känner, jag vill kliva in i den där rörelsen. Jag vill röra mig mot Gud. Du ska få göra så om du vill. Du kan göra det, fatta det beslutet precis där du står. Det går jättebra. Men om du någonstans känner att jag behöver få ta några steg, röra mig bokstavligt talat, då kan du få göra det här framme när vi börjar sjunga lovsång. Här framme får man inte förbön. Den får man där. Men här framme får du ett tillfälle att ställa dig inför Gud och säga: Gud, jag vill följa dig. Jag vill kliva in i rörelsen mot dig. Då får du röra dig framåt i den här kyrksalen den här förmiddagen. Och så får de stegen bli liksom beviset för dig själv. Gud, här är jag. Jag vill följa dig. Vill du ha förbön, då rör du dig ditåt. Vill du bara ha en stund där du bara får umgås med Gud, komma inför honom, ta emot av honom, kan du göra det vart du än står i det här rummet. Men du kan också kliva fram, ställa dig här framme och säga: Gud, här är jag. Jag vill följa dig. Jesus, tack för att du är här. Gud, tack för att du är så stor. Tack för att du är så mäktig. Tack för att du har gjort detta märkliga, att du har tagit på dig själv att saker och ting ska hända i våra liv. Herre, vi längtar efter att få kliva in i den där rörelsen. Röra oss mot dig. Röra oss mot det som du har för oss. Röra oss mot det som du vill göra i våra liv. Jag ber för var och en den här förmiddagen. Tack att du ser. Du ser den som kämpar med identiteten, med förlåtelsen eller kärleken. Och du ser den som kämpar med prestationen. Att man känner det som att det handlar så mycket om ens egen förmåga. Herre, kom och lägg rätt i våra liv. Kom och lägg rätt i våra liv. Jesus, tack för att du är här. Tack för vad du gör. Om du vill så är du välkommen att kliva framåt i den där rörelsen mot Gud den här stunden. Och vill du ha förbön så är du varmt välkommen ner.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.